Podplay.
Vi har nu med nöd och näppe släppt säsong 2 av Lisa och Henrik. Vi säger i säsongstrailern att det här blev inte riktigt som vi hade tänkt, och det blev det verkligen inte. Alltså hela liksom kollapsen från Thailand är ju med, och alltså jag ser ju nu i retrospektet, eller vad man säger efteråt, att jag är ju liksom en våt gråtrasa. Jag är ful verkligen. Alltså i avsnitten innan kollapsen. Alltså jag är liksom, jag är en vålnad som går omkring i trailern, eller i avsnitten också, tycker jag. Det är också så jobbigt, för jag kommer ihåg hur jag mådde när vi spelade in. Alltså att jag var stressad, och återigen så hade ju liksom jag allt ansvar över såhär, var ska kamerapersonerna vara, när ska de komma, allt det där som jag inte ska ha koll på, men som jag ändå tog på mig för att vi skulle vara i Thailand och jag var en idiot som bara ska ha innehåll.
Du kan inte missa chansen att filma i Thailand, så då blir det som, då gör jag det själv.
Ja, men det löser jag.
Jaha, på väg till sjukhuset.
Ja, jag löste det, men jag hamnade liksom i respi.
Jag löser det gärna från sjukhussängen.
Men säsongen är väldigt, väldigt bra. Jag känner mig stolt. Vi fick ihop 4 avsnitt till slut. Det skulle varit 6. Där vi liksom, alltså man får hänga med när vi firar jul och nyår, och det, man får träffa Henriks mamma, Henriks bästa kompis från Norge kommer och hälsa på. Ja, vi visar ju också vårt hus i Thailand för första gången, och köper lägenhet här i Uppsala och visar upp den och så att det kommer vara köttigt.
Trots att en av 2 nästan dog. Är du sugen på att göra en säsong 3?
Alltså vi ska ju filma bröllop.
Visste väl det? Ja, det blir hospice.
Men det blir inte säsong 3. Det blir liksom ett avsnitt med, alltså från blir, bröllopet, kanske 2. Men jag har sagt att jag ska inte vara mickad någon gång.
Nej.
Alltså filma mina gäster hur mycket du vill. Filma när jag liksom säger
och
ja
fram med allt och rätt.
Alltså jag ska 2 veckor efter ska jag åka med min bröllopsklänning hem till våran kamerakvinna. Sitta i hennes vardagsrum. Yeah. Hon får göra en green screen på slottet. Och så ska jag sitta där och svara på frågor. Det kommer bli jättebra. För att det är verkligen, när jag är i filmandet och ska vara delaktig, så kan jag inte lägga mig i. Och det ska inte göra när jag är gift med.
Nej, det vore skönt om du slapp det.
Och sen har jag tänkt att typ Nimra ska få filma inifrån sviten med sin mobil. Alltså liggande typ innan när vi gör så och sånt. Också återigen förhoppning. Jag kommer ändå säga, filma!
Filma det här nu!
Men allt löser sig med ett glas bubbel. Alltså då mår inte jag dåligt längre.
Nej, det. Men du hade mått ännu bättre om du inte hade behövt att någon ska filma.
Absolut, jag kanske ska prata med Nimra innan vad de ska filma. Säkert de ser det.
Låt oss kontrollera.
Då sitter jag och tänker, när ska hon göra det? När ska hon göra det? När ska hon filma det?
Nej, men varför inte börja filma? Hallå, vad tänker hon?
Tänk om hon glömmer det. Jag kommer ställa klockor på hennes telefon. 13.54, närbild smink.
Det känns också som att de flesta som är med dig när du gör ordning kommer väl ändå vilja filma någonting, eller? Folk börjar lägga upp, eller gör de inte det?
Men vilka ska vara med? Det är du.
Ja, men Sofie vill filma, Rebecca.
Men Sofie filmar typ, ja, trycka!
Ja, jo, absolut.
Med stående telefon.
Det stämmer, du kan inte lägga in något hon filmar.
Nej.
Rebecca kommer kanske filma dig.
Kanske egentligen, hon är ju så jävla duktig på att filma. Ja. Har du sett något av hennes YouTube-serie?
Nej.
Otrolig, inspirerar mig jättemycket. Ja. Hon kanske ska ta med sin kamera och som liksom snäll då tärna. Filma inifrån rummet från olika vinklar och sånt, så att vi har de bilderna. Det är faktiskt ingen dålig idé.
Nej, visst.
Alltså, Nimra, i all ära, verkligen. Men jag tror ändå att när hon får i sig...
Det är en del larm.
När hon får i sig 3 glas bubbel.
Alltså, du tror hon kommer ha hjärnkapacitet. Hon kommer vara helt...
Nej, exakt. Och då
det är någonting hon är stressad
också.
Över, ja, eller nervös över det. Och då stängs hjärnan tyvärr
jag
av.
Jag måste releasa henne från det.
Ja.
Bort precis, från hennes
snälla,
arma axlar.
Snälla du, lägg inte det här på en liten kvinnas axlar. Utan det är så att hon måste få också bara gå runt på ett bröllop. Och vara tärna.
Det räcker faktiskt för henne.
Det räcker.
Rebecca ska få göra det. Helt rätt. Gud vad bra att vi pratar om det. Så fort jag ser henne ska jag ställa klockor på hennes telefon. Måndag lika olika. Häromdagen får jag ett besynnerligt sms. Besynnerligt är väldigt negativt laddat. Det här var inte negativt laddat. Så jag ska säga,
men det är fortsatt besynnerligt.
Där står det. Hej, jag heter. Och jag jobbar på Maximteatern heter det va? I Stockholm. Jag har en roll till dig som jag skulle vilja att du testar för.
Ett prank.
Ett prank, ja. Du har ett prank som jag ska utsätta dig för.
Ett skoj-sms.
Och jag, alltså jag har ju ändå det självförtroendet att jag tänker att hon har en roll till mig. Jo, det är ju liksom så.
Ja, det är inte samma sak som att du skulle stå till mig, hej, jag var på Maximteatern och jag skulle vilja ge dig en roll. Då skulle jag bara anmäla som nätfiske.
När man kollar på Hitta. Men när jag började googla regissören till den här pjäsen och vilka andra som ska vara med, så känner jag, det här är nog inte riktigt kvalificerat för.
De har gjort ett misstag.
Jag ringer upp henne i alla fall, den tid som vi har sagt. Hon är supertrevlig. Jag tänker också innan att, nu vet inte jag om jag kommer prata med någon som liksom är lite bajsnödig och liksom så här, jag ska vara glad att jag ringer. Mm. Men vi fick verkligen kemi direkt. Vi skojade och skrattade. Vi hade ringt om varann och jag sa att, ja men, kvinnor som jobbar och nu, ja. Så det gick bra i alla fall. Vi fick kemi och sen så säger hon, vi har pratat om dig här nu i flera dagar. Jag och regissören och projektledaren och allt det. Okay. Jag tänker att det ska vara någon alltså, verkligen statist. Alltså träd.
Vi tänker att du skulle kunna gå över scenen en gång och sen gå hem.
Kanske typ vara mig själv. Eller såhär, en fjortis som går in och skriker.
I ett gäng.
Exakt.
Alltså det, för det kan jag tänka mig att de skulle ringa och bara, okej, vi behöver fyra tjejer som ska vara fulla på en bar. Mm. Och då känner man, jag kan vara tjej nummer 2, 3, 4. Det spelar ingen roll.
Precis, det kommer vara en mobbare och du ska säga, ja, exakt. Det är det som jag
Kvalifikationerna finns där för det.
Nej, då har de pratat och sa, du skulle passa perfekt till den här rollen då, som heter Ebba och är 32 år. Jag var okej. Okay. Och hon hör på mig att jag blir lite osäker, för jag säger, ja men liksom, ja, jag kan komma in och ja, men jag säger inte så, men jag verkligen liksom stakar mig lite så här, ja absolut. Hon bara, är du intresserad? Jag bara, ja, jo, det är jag väl. Och sen, men visst är det du som har gått i scenskola? Och jag bara, nej det har jag inte.
Kan roliga timmen räknas?
Ja, alltså, verkligen. Scenskola in life. Nähä, men det
var ju verkligen, alltså vi var verkligen de som varje roliga timmen hade en pjäs.
Ja. Det har nästan slagit mig i efterhand att de andra inte hade det.
Jag vet, vi var inne på varje rast för att vi skulle få öva till pjäsen som vi skulle visa på fredagen. Så var det.
Alltså varför var vi dem? Jag fattar inte, för det känns som att folk säger såhär, jag spelade teater alltid när jag var liten och så är vi också det, fast jag tycker inte att vi är det.
Nej, jag tycker inte heller att vi är det, men vi var verkligen det. Och du hade ju också en... Du trodde att du var med på en amerikansk sitcom, för du hade verkligen en trademark line. När det var slut och alla hade sagt nu är det slut, då gick du ut och sen sprang du in och gled in på knäna och skrek slut!
Jag ville inte att det skulle vara över. Det var så. Jag ville också gärna sista ordet.
Det stämmer. Du ville verkligen sista ordet. Så sen blev det liksom en grej att
Sen blev det en YouTube-show.
Men det blev en grej bland oss andra när Lisa hade gått av. För det var som att du aldrig riktigt fattade när det skulle vara slut. Det var som att du kom på när du såg klisterna att faktiskt slut, och det var då du gled ut.
Fuck, ja.
Och då kunde man ju hinna stoppa det här innan, för vi visste ju vad sista repliken var, eller sista scenen var. Jag och Lena som hade skrivit hela pjäsen. Men det visste inte du, den gick bara på känsla. Så vi kunde liksom båda hinna fånga det innan. Du kan inte gå ut och säga att det, för vi tyckte det var jätteviktigt att det skulle vara vux. Alltså vi ville verkligen att det skulle vara en
stämning.
Ja, en bra pjäs. Precis, det skulle inte vara något fjanteri.
Det är då går in.
Ja, det är ingen fjanteri. Vi ska ut och få en blomma, Lisa. Mm. Medan du glider och
skriker. Då skrek jag väl när ni höll fast mig.
Ja, det är alltså då.
Alltså slut, så att man hör.
Ja, slut inifrån kulisserna. Minns du också när vi spelade in en dokusåpa och din pappa hade dött och du skulle skrika farsan, och du hade spaghetti i hela munnen för du var så hungrig. Du var hemma hos någon annan som inte gå och äta hur man ville, så du hade ätit okokt spagetti.
Det var någon idiot som zoomade in i munnen också, så det såg som kräks.
Så kan det gå, det är din skådespelarkarriär som vi sammanfattar.
Ja precis, när vi var i skolan spelade vi teater. Sen när vi var hemma hos folk, alltså, då hade man då den här familjens svarta lilla handkamera som vi spelade in olika.
Och det var verkligen jag som ofta gjorde stunt. Kommer du ihåg i våran vampyrfilm gjorde jag den där julningen som man såg allting, för att mina trosor var för stora så att de åkte bara på sidan. Det var läppar framme. Och sen gjorde jag även ett annat stunt i samma video som du skriker farsan med spaghetti i hela munnen. Så dök jag in genom ett sånt där källarfönster.
Det kommer jag verkligen ihåg.
Alltså med alldeles för hög fart och rakt ner, alltså,
ner i soffan när vi spelar tv-spel. Det stämmer. Jag var inte med. Jag får ju berätta då för henne som låter lite besviken att nej, jag har inte gått till scenskola. Och då säger hon, men du är Lisa Ankarman som håller på med Instagram. Jag bara, ja. Och så tänker jag, men kan det vara så att ni har blandat ihop mig med Angelica Blick? För jag vet att hon är intresserad av att bli skådespelare. Så hon har liksom gått ut med det. Men nej, vi har hört att du ska sluta med Instagram och börja bli skådespelare och hålla på med teater.
Och då säger du, well, tell me more.
Ja, då tänker jag, okej, så du har liksom gått i mitt huvud typ. När jag, för i Thailand så sa jag ju verkligen det att fan, jag kanske måste byta jobb. Det kanske är jobbet som gör att jag hamnar på sjukhus och mår dåligt, det är för stressigt för mig. Jag kanske måste, som många kan jag tänka mig när man är i 30-årsåldern, tänker så här, är jag på väg åt rätt håll? Har jag gjort rätt val? Mm. Varför mår jag dåligt?
Så det är det som oftast leder till 30-årskris.
Precis. Men jag kommer inte ihåg att jag har sagt det högt, och jag har inte tänkt att jag ska sluta min sen. Jag hade snarare tänkt att jag kanske ska utvidga ett till jobb.
Ja, vilken bra idé.
Så jag säger att jag har, och då får jag börja typ spela med, för då tänker jag okej, men hon pratar med rätt person men hon har fått fel information. Mm. Alltså, eller information.
Ja, men du kan tänka dig att hoppa på det här. Ja, men det är inte så att du inte vill hålla på med skådespeleri om någon är i en roll.
Nej, och jag vet att jag skulle göra det bra, men jag tycker det känns jobbigt om jag kommer dit och de bara så, vilken skola gick du på?
Ja,
och
så ja. Bara,
Johannes Flyga eller vad fan heter.
Stämmer, Johannes Flyga.
Ja, i vilket fall. Så säger hon. Men det är väl du som gjorde den här rollen så bra i Up for Noise som kommer snart.
Då säger du ja, det stämmer.
Då känner jag.
Ja, nu. Okej, hon har rätt tjej på kroken.
Hon har rätt tjej på kroken. Jag blir glad också för snart kommer Up for Noise. Jag ska få se. Någon har sett det. Det har varit bra. Ja. För det har jag också varit orolig för.
Ja, ja.
För det kändes bra, men det gjorde också proven i skolan för att jag vet inte.
Och så säger man IG.
Ja. Så du får göra omprov. Varje gång. Ja, och då säger jag, jo, ja det gjorde jag. Hon bara, ja men det är ju verkligen liksom en roll du har gjort och då har du liksom erfarenhet och sådär. Och vi skulle jättegärna vilja att du kommer in och gör test för den här rollen. Och jag säger, okej, ja. Och då börjar det kännas jättekul och jättepirrigt och allt sånt där. Och hon skickar manuset och jag tycker att det känns helt perfekt. Alltså, det är liksom en ung bordellmamma typ som har sökt i Paradise Hotel, inte kommit in.
Jag måste faktiskt säga att du skulle vara en otrolig bordellmamma. Alltså. För det första så har du ju en alldeles för stor inblick i vad som lockar folk som är kåta. Så att du skulle kunna fronta på ett otroligt sätt. Du skulle kunna lära alla tjejerna vad de ska göra för att det ska komma dit folk. Det är du expert på. Det vet du själv. Och sen är du också, alltså du, dels så kan du ju, alltså det känns som att du kan vara kring killar som beter sig som, alltså, svin. Men ändå få dem att tycka om dig samtidigt som du säger verkligen spydiga kommentarer tillbaka. Så att de fattar inte att de har blivit förnedrade eller att de har blivit kränkta. Utan de känner bara topp, här får man gå till Lisas bordell.
Ska ställa klocka på tjejernas mobiler. Gud vad
hemskt. Ja, men vilket kontrollbord du skulle ha där inne. Du skulle behöva gå in till alla, hallå, hur går det?
Ja, samtalen skulle ha med tjejerna efter.
Det är det, men du skulle också vara jättemjuk. Och alla skulle sova i samma säng. Så du skulle lägga alla i en jättestor säng. Och att klappa alla och alla får en olika gosedjur. Och så är det bara, godnatt alla mina små älsklingar.
Jag vill förutsätta att jag är tvingad in i den här rollen faktiskt. För annars känns det för hemskt.
Absolut.
Ja, i vilket fall skulle jag inte bli tvingad in i rollen då i den här teatern. Och jag börjar öva på manus och det känns liksom, alltså det är väldigt långt det jag ska lära mig. Där ligger ju min akilleshäl. Absolut, jag tycker det är kul och då kan jag lära mig. Men jag har fortfarande svårt att lära mig, jag måste läsa det. Alltså,
jag måste
120
säga
gånger.
Att när jag lyssnar på olika poddar om folk som har hållit på med tv och film och allt vad det är. Så är det ju så att tyvärr, är man en bra skådis är man sällan bra på kombomanus.
Exakt.
De två går inte ihop. Så de kämpar ju livet ur sig för att få till det där.
Det var jättemycket, men en intressant historia. Det är lite så här, true crime, det är liksom verkligen right up mine. Sen är det 2 dagar kvar tills jag ska på den här audition casting, vad det nu heter. Och då får jag ett mail, vi har hittat våran Ebba. Alltså,
någon annan.
Du behöver inte komma hit så. Ja,
glöm allt liksom.
Och jag, som jag alltid gör när någonting som ska vara negativt händer, går rätt in i mig själv och tänker, vad känner jag egentligen? För först känner jag så här, åh nej, nu ska jag bli ledsen och någon måste trösta mig. Jag ska vara besviken och min drömmar krossas.
Som jag alltid, 4 minuter har gått igång.
Det ska man också verkligen ha med sig. När något jätteroligt händer så måste man känna, tycker jag verkligen det här är roligt? Och när något jättejobbigt händer ska man tänka, tycker jag verkligen det här är roligt? För att då kände jag 0%
alltså, hur många?
Det här var 0% jobbigt för mig.
Hur många ligger och gråter när de ska köpa lägenhet? Alltså det är verkligen nästan det starkaste tror jag. Alltså det här jävla skålande med champagne över nyckeln eller över kontraktet. Det där är alltså 50% mot piss när de gör det.
100%.
Så är det tyvärr.
Och är jätterädda för förändring också. Ja, och så förstår
jag vissa är inte redo att flytta ihop i relation. Alltså nu, det är ju också när du flyttar ihop i en relation, då flyttar ni aldrig isär om ni inte ska göra slut. Alltså det är för stort steg.
Om inte killen alltså försöker döda den, då får man bara bo ihop hela livet annars. Alltså det är den enda anledningen.
Ja.
Nej, men jag kände mig verkligen inte ledsen. Jag skrev ju till dig, Charlotte, direkt också. Att för jag hade ju såklart uppdaterat er i hela den här karusellen. Och det känns bara så himla skönt att jag kunde verkligen direkt lägga energi på, gud vad skönt, du behöver inte lära mig det här manuset. Det var kanske ändå lite för stort för mig. Det var ju också så här, hela hösten och vintern, ska jag spela teater då? För mig var det här mest en så här självförverkligande grej att tänka om jag får rollen. Jag visste inte ens om jag ville tacka ja.
Det hade nog varit kul för dig att gå på audition i alla fall.
Exakt, jag skulle velat i mitt liv gå på en sån där liksom,
läsa för en roll.
Enda gången jag sett det är när jag kollar på den här Friends Reunion. När de sitter och läser igenom scener.
Oh my god. Alltså du kan inte förstå hur mycket jag sett det där.
Nej, men det förstår att det var min enda referens. Okay. De är så jävla duktiga också. Och jag tänkte bara att jag ska sitta så med den där kända regissören. Och bara, men så nu sitter jag här. Jag är inte skådespelare. Men jag känner också att någonstans kommer ju det här från. Du påminner mig att jag hade sagt det i podden.
Mm.
Jag antar att det kommer från podden. Att jag har sagt, jag kanske inte ska jobba med Instagram. Men jag kanske ska bli skådis.
Ja, precis. Det kan som du verkligen
ju, alltså ett ironiskt.
Ja, det kan du ha sagt.
Förstår du då också vad viktigt det är att säga saker högt?
Alltså vi återkommer till. Vill du bli uppmärksammad på din födelsedag? Säg det till någon.
Mm.
Vill du åka till ett särskilt land? Säg det. Vill du jobba med någonting? Säg det. Alltså du måste säga det högt. För det är ingen som hör dina fucking tankar. Utan du måste säga det högt så att andra hör det.
Mm.
Och man behöver inte sätta sig så här. Min dröm är att stå på scenen i Madison Square Garden. Utan man kan också bara säga. Fan, jag tror att du tycker det var kul att vara artist.
Exakt. Vi är sponsrade av Nextory. Och om du är intresserad av Nextory eller har haft Nextory, alltså laddat ner på din telefon, slutat prenumerera men kanske ändå är lite sugen, då kan du använda koden LIKA45 så får du gratis Nextory i 45 dagar. Och vad är då Nextory?
Nextory är som jag vet en streamingtjänst för böcker, ljudböcker. Och om man är som du och inte gillar att läsa så kan man istället lyssna på böcker. Alltså många är vi som vill ha något i öronen.
Många vad?
Många! Det där är din Arne Weise. Många är vi som gärna vill ha något i öronen.
Mm.
När vi lagar mat, när vi stryker tvätt, när vi lägger pussel.
Ute
när
på
vi...
powerwalks, kör bil, städar.
Ja, det stämmer. Alla de du sa, förutom att jag aldrig någonsin skulle gå på en powerwalk i hela mitt liv.
Badar.
Badar, ja. Den är jättebra.
Tänd ljus, lyssna på ljudbok. Mm. Oh.
You will feel right at home. Och jag gillar ju verkligen böcker.
Mm.
Så ett intresse jag har.
Ett intresse många har, verkligen.
Ja. Och jag gillar lite olika typer av böcker. Och jag kommer nu att tipsa er om två som är liksom... Jag kan egentligen inte sätta någon riktig kategori på dem. Mm. Men de är väldigt populära och de är väldigt bra enligt mig. Den första heter Där kräftorna sjunger. Mm. Den har alla som tycker om böcker hört om. Därför att Reese Witherspoon har någon jävla bokklubb där hon sa det här är den bästa boken som finns. Så jag skulle till frisören, vilket tar 4 timmar med mitt hår. Så jag tänkte, vad ska jag göra i dessa 4 timmar?
Inte prata med frisören i alla fall.
Oh my lord att jag ska prata. Du menar, jag skulle kunna prata. Alltså jag önskar att min frisör hade ljudbok i öronen hela tiden.
Mm.
Och vi kommunicerade bara via alltså, ögon. Ansiktsuttryck.
Mm.
Och jag samtidigt kan läsa min bok. För det var vad jag gjorde.
Mm.
Jag läste då boken Där kräftorna sjunger. Det tar ungefär 4 timmar om man läser den i sträck.
Ja, du läser den i telefonen genom Nextory.
Precis. Och den boken handlar om hur det kan bli om man är helt ensam.
Mm.
Det handlar om en flicka som bor i något skjul ute i liksom sumpmarken. Och sen hennes mamma lämnar familjen väldigt tidigt. Vilket alltså, jag grät på första sidan.
Nej.
Jo, för jag... Alltså, Risa, nu för tiden. Det är någonting som gör att jag blir så jävla påverkad av att folks föräldrar dör. Vilket aldrig har påverkat mig. Jag har aldrig tyckt att Lejonkungen är en sorglig film. I hela mitt liv. Och nu, alltså jag klarar inte av det. Jag läser de styckena om och om igen. Nästan som självskadebeteende.
Ja, verkligen.
För att jag tycker att det är så... Alltså det tar mig på något jävla sjukt. Alltså... Det är så i böcker beskriver de på ett sånt otroligt sätt. Mycket, mycket bättre än man kan göra på några andra. Alltså de beskriver hur det känns. De beskriver hur någon jävla sko ser ut när den går. Mm. Och man känner bara att inget blir detsamma igen. Mamman lämnar familjen, olika syskon drar. Och till slut så tror jag pappan dör eller något sånt där.
Mm.
Så hon är helt själv, hon är typ 8 år.
Mm.
Så jag försöker överleva. Få i sig mat, och hon är hungrig som fan. Hon borstar aldrig håret, alltså hon lever ju bara dessutom. Hon blir ett djur i princip.
Mm.
Och det handlar då om hennes liv. Och den är, alltså den är verkligen otrolig. Och de kommer göra en film på den. Och jag hoppas att den filmen blir bra. För det finns stor risk att den tyvärr blir lite notebook-aktig.
Mm-hmm.
Jag önskar att
den... Kär.
Nej, men det finns killar med i bilden.
Mm-hmm. Manliga björnar.
Så den rekommenderar jag verkligen. Kräftorna sjunger. Och sen finns det en till. Och jag kanske har nämnt förut att terrorism intresserar mig noll. Alltså jag håller inte på med det själv. Alltså. Det är inte... Jag menar bara att jag är inte intresserad av att se filmer, tv-serier, läsa böcker om terrorism.
Mm.
Många är det.
Mm.
Det finns ju många liksom...
Många är det.
Det finns många tolkningar av folk som åker till något land och går med ISIS och sen kommer de hem och ska spränga sig. Alltså det är något som svenskar fetischerar nästan.
Mm.
Jag har aldrig tyckt att det är intressant. Men låt mig rekommendera De kommer drunkna i sina mödrars tårar. En bok som vann något pris och allt vad det är. Och den handlar om ett terrorattentat. Den startar liksom med att en tjej som nästan vaknar upp i sin kropp när hon håller på med ett terrorattentat.
Mm.
Och sen får man liksom följa en manlig journalist som han är den enda hon vill prata med när hon sitter i någon jävla rättspsyk. Och han liksom lär känna henne och de får en kontakt, och det är en otrolig twist i boken också som jag uppskattade. Den boken rekommenderar jag verkligen också.
Och det går ju också, om man inte vill läsa i försörjningsstolen kan man också lyssna.
Det är absolut det man ska göra.
Alla genrer finns. Flera tusen titlar, så har du varit sugen på att lyssna eller läsa någon bok så finns den där. Så ladda ner Nextory om du inte redan har gjort det. Skriv in koden LIKA45 så får du alltså 45 dagar helt gratis. Även om du aldrig har haft Nextory eller om du har haft Nextory förut.
Och länken finns i vår beskrivning.
Per usual.
Du och jag har en fallenhet för att fastna i dokumentärer och tv-serier. Det är ganska ofta vi ses och så tänker vi ska vi börja kolla på något nytt. Och då tänker jag alltid vi kan se 1-2 avsnitt här. Och sen är klockan 02:32 och vi kollar på
ett till.
Antingen ser vi färdigt den på en dag eller ser vi aldrig färdigt den. Det är verkligen, det är alltid inget. Det har i princip aldrig hänt. Alltså, det handlar ju då om dagen efter ser vi
precis.
Alltså, det är inte så att vi ser ett avsnitt i veckan om någonting, det har aldrig hänt.
Nej.
Synd, men så är det. Och då började vi kolla på I Love You Now Die.
Otrolig dokumentär.
Som finns på HBO Max, så vi kan lägga en länk om ni vill. Och den handlar då om en tjej som har varit tillsammans med en kille som har tagit självmord, och nu börjar det nystas upp att hon har liksom uppmanat honom till att göra det. Och då blir det en rättegång ifall hon är skyldig till liksom mord på honom.
Precis, kan man uppmana någon via sms, via brev, via telefon?
Ja, är det samma sak
som att mörda någon?
Ja, och det är liksom, de har byggt upp det ganska snyggt att det är två långa avsnitt, och det första är liksom åklagarens synpunkter kan man säga, och sen andra avsnittet är liksom försvarets. Och när man kollar på första så tänker man det här är helt sjukt, hon har mördat honom, och när man tittar på andra så tänker man ja, hon är helt sjuk, absolut.
Ja, man får verkligen en skjutsvåg över sig av lite skam att gud vad lätt påverkad man är.
Gud ja, alltså det är verkligen advokater. Ja. Man kan ju, alltså det är inte svårt att bli åt ena och andra hållet när man bara får viss information.
Nej.
Alltså så är det ju med allting. Och det behöver man ju verkligen ha med sig. Har jag verkligen fått all info? För när man ser de sms'en som de nästan alltid tar upp, som hon har skrivit, då är det ju som att man bara guilty, och sen så får man.
Men vad skrev de runt omkring? Vad skrev han till henne? Och så vidare.
De smsar så sjukt mycket.
Och de pratar ju mycket om döden. Alltså, det
hon
är verkligen...
lever också i en drömvärld, får vi verkligen. Alltså jag känner verkligen att jag förstår henne till 100%. Alltså inte att jag förstår henne och kan relatera till henne, men jag förstår vem hon är. När de visar mig vad hon är intresserad av för tv-serier, hur vad hon kollar på Tumblr, hur hon skrivit sina vänner, alltså jag får en sån tydlig bild av vem hon är. Och jag, den här tjejen finns i, alltså det finns flera av henne i varje klass.
Ja, gud ja.
Som har ett sånt, alltså det är någonting som gör att de bara kan leva i fantasi. De kliver aldrig in i verkligheten, för de vill så jävla gärna.
Den är inte tillräckligt bra, det är
nej,
det.
Precis, de kollar för mycket på film och tv, så vill de att det ska vara så, fast det finns inget liv som är så. I alla fall så har hon en, försvaret har ett vittne, ett expertvittne som är psykolog, som tror jag hävdar att hon är under någon psykos av sin antidepressiva medicin.
Precis, han förklarar ju hur antidepp, vad det gör med en, att man inte känner så mycket, liksom förstår vad, vad man håller
om
på
man
med.
Mixar vissa så kan man hamna i en helt annan verklighet, om man får hallucinationer och allting. Men sen säger han något som gör att både du och jag sitter knäpptysta, vilket vi inte gör mycket när vi kollar på sånt här. Men nu stänger vi våra trutar och öppnar våra öron.
Efteråt också, Emily, pausar vi och båda skriker rakt ut. Vad har vi precis fått se?
Vi är bara tysta precis när vi hör det, för att, alltså, det är inte ny information, men att vi får höra den sägas av en expert på tv, en man som är över, alltså, 70 år. Och nu ska ni få höra vad vi fick höra.
Men are terrified of women. We all struggle with that. There's a long history of witches in our culture. And who were witches? Witches were often strong, loving women who treated people, deranged people, sick people. And we have vilified women in many roles throughout history. There's in many men a fear that women can control them.
Vad fick vi precis?
No truer words have ever been spoken. Det här är de sannaste orden som har kommit ur en gubbes käft. Jag har hört förut det här, men då har det varit mördaren, såna här män. Ja, nu säger han alla män, säger han.
Alla män,
säger han. Varenda kille du träffat.
Han säger alla män.
Han säger inte alla män, utan han säger alla män är rädda för kvinnor. Mm. Och sen säger han, we struggle with this. Han lägger in sig själv i den kategorin.
Det är helt rätt, Emily.
Det är så befriande att han inte håller på och pratar runt ämnet, utan han säger som det är. Män är livrädda för kvinnor. De är rädda att vi ska kontrollera dem. Och när han beskriver vilka är det som har sett som kvinnor, de enda som gick in och tvättade folk som var psykiskt störda, som hade legat i en säng i 4 månader. Och det, att de hade den liksom omtanken och medkänslan och kunde liksom sprida kärlek på alla, det tyckte killar var nu ska det brännas. Så här kan vi inte ha dem. Så det där som står där borta, det ska vi bränna upp tills det bara är aska kvar. De är livrädda för oss. Alltså det här är inget nytt för oss, det här har vi vetat, men jag har aldrig hört en man säga.
Jo, men jag vet att det, men samtidigt så har man också alltid en liten, alltså vi är ju också styrda av männen.
Ja,
det är alltid männen som
är den
sista. Nej, precis, de har aldrig erkänt, och vi vet det här i våran, det känns ju som en liten minoritet när vi sitter hemma och dricker te och bara, jo men du vet ju alla killar som är så himla dumma mot oss. Så det bara kändes så starkt när han sitter där i rättegången och bara vet allt och säger de här sakerna till liksom alla män som också sitter och lyssnar i rättegångssalen.
Exakt, de männen som redan tycker att hon ska ju brännas.
Ja!
För de är rädda för att de själva ska bli kära i en blondin. Och sen ska blondinen övertala dem att mörda sig själva. Mm. Det är de livrädda för. De tänker, det där kan hända mig. Mm. Kolla, han ser ut som en helt vanlig kille, ser ut som mig. Ja, nu kommer det hända mig också. Kollar över på tjejen i soffan och tänker, nu, när ska hon göra det? När ska hon börja?
Jag också, har du redan börjat?
Exakt, har du redan börjat?
Jag vet inte om det, hon måste in i fängelsen.
Jag tror faktiskt att hon måste brännas.
Alltså hon anses ju också som liksom vacker.
Hon har det liksom, jag menar, hon är alltså, precis.
Så det blir också, alltså de som är mot henne blir så galna av att den här liksom blonda girl next door tjejen med puppy eyes har skickat de här sms'en. Då är det liksom, ja, bränn dem bara.
Då blir det bara, bränn dem gärna.
Dags för Du må Stockholm tänker högt. Jag tänker att det har blivit dags för oss att djupdyka lite inom ämnet skam. Vi har ju pratat om det då och då i podden, absolut. Vi har doppat tårna i det flera gånger. Men jag är lite osäker på om Lisa och Emily har tipsat om det här sättet som vi har bestämt oss för, hur vi liksom i våran trio, hur vi liksom dealar med det. För vi har verkligen ett konkret lifehack och liksom ett sätt hur vi angriper skam som jag vet att vi alla tre svarar väldigt bra på. Så det tänkte jag att vi skulle gå igenom lite idag. Att vi ska dela med oss av det tipset helt enkelt. Men jag tänker att vi började den änden när jag kände skam senast och hade stor glädje av det här tipset då när jag praktiserade det för att komma över den här vidriga förlamande jävla känslan. Och då behöver jag ta er med till min födelsedag i januari när mina syskon gav mig en så jävla fin present. Jag har haft jättemycket strul med hörlurar. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är ju att jag och teknik aldrig haft en särskilt fungerande relation, och just med liksom hörlurar, så jag vet, det händer så jävla konstiga saker också. Det är liksom inte bara att så här, det kan bli glapp i dem, utan det är så här, alltså jag vaknar upp och ska ta bussen till jobbet en vanlig dag, och så ligger de liksom i 3 delar i väskan, alltså jag begriper inte, alltså det är någon som går med sax på nätterna och klipper i sladdan, jag fattar inte, men skit händer i alla fall. Så att det är liksom ofta jag har långa partier utan hörlurar, vilket såklart är förödande, för man behöver alltid ha musik och poddar in the ears, det är inte så jävla konstigt. Så att jag har då önskat mig ett par AirPods och hade absolut inte räknat med att jag skulle få det, men jag får det då. Och det som gör att det blir liksom extra utmärkande för mig den här gången är liksom att mina syskon, de har gått ihop. Jag blir liksom rörd att de har pratat ihop sig och att de har liksom organiserat det. Jag kan inte minnas att jag har varit med om en sån typ av present när liksom folk gått ihop. Jag tyckte det var jävligt fint. Och det löste framförallt en jävligt knepig situation som jag hade varit i, att så här, det här jävla problemet med hörlurar var över. Det var så jävla lättande, jag var så jävla glad. Det var också mina första AirPods. Så jag var så jävla nöjd, men absolut att jag hade en liten oro i buken, eftersom att jag nu förstår att det är inte bara en komponent, alltså ett par hörlurar, att det kan hända någonting med den grejen, att man kan glömma dem eller kan bli glapp i dem, utan det är då 3 komponenter. Alltså det är rumpan, själva ägget, och sen så är det då de här 2 hörsnäckorna som då bor i det här jävla ägget. Så det är 3 komponenter, 3 saker som kan gå sönder eller försvinna. Det är inte ett bra utgångsläge, men jag bestämmer mig för att axla utmaningen. Jag har då en fantastiskt blomstrande relation med de här AirPodsen i, ja, säg 4 veckor. För sen händer ju det då, som absolut inte får hända, och det är att de försvinner. Jag hittar dem inte, jag vet att jag haft dem på gymmet, jag kommer hem, hittar dem ingenstans, tömmer gymväskan 39 000 gånger, alltså intar de, vet, den här vankande, man bara går och går och går, och till slut så lyfter man typ på en krukväxt och bara, kanske att de ligger här, och bara, nej, det är jävla idiot. Och det var ju absolut inte roligt. Och jag inser ju då att det här kan jag inte berätta för en enda levande människa, för att jag skäms för mycket. Jag mår piss, för jag börjar måla upp scenarion i mitt huvud att Adam eller Fanny ska ringa mig och liksom, hur går det med hörlurarna? Vilket, alltså, varför skulle de göra det? Men jag får för mig att det kommer hända, och då kommer jag behöva ljuga. Då kommer jag hata mig själv ännu mer. Alltså, nu vet jag, bara jagar upp mig. Så jag går runt i min lilla skokartong till lägenhet och bara jagar upp mig till djävulsnivåer. Inser ju att jag kommer inte kunna berätta det här för någon enda levande själ, utan jag måste bara fixa fram ett par nya AirPods och låtsas som att det är samma. Att det här liksom aldrig hänt. För det får inte nå några människor på jordens yta att jag har varit slarvig en gång till. Så jag gör ju det man absolut inte ska göra, nämligen kapslar in skammen. Det är ju liksom det absolut sämsta. Men det är det som händer, det är det som sker automatiserat. Så på autopilot kapslar jag in den här skammen. Tills jag kommer på en morgon att, vad är det jag håller på med? Det här är inte alls vad vi har sagt i vårt gäng att man gör när man känner de här känslorna. Jag kommer ju på då att det jag och Lisa och Emily insåg under någon häxceremoni förra året, jag minns inte exakt, men var ju att när man delar på skammen, alltså så fort du går från inkapselläget till att berätta för dina utvalda trygga personer vad du skäms över och vad du känner skam över, så kommer det att, alltså, om du tänker att du äger, när du har skammen inkapslad, så äger du 100% av skammen. Men om du berättar för 2 tryggisar så äger du plötsligt bara 1/3. Alltså, fråga mig inte hur det här exakt går till. Men vi får bara lita på att det är exakt det som händer. Alltså, det är något magiskt som sker när du berättar om det du mår piss över. Och vi vet ju det, det säger ju alla psykologer till höger och vänster. Man ska alltid prata. Men just kring den här skamgrejen så är det något speciellt. Jag tycker att det fungerar alldeles excellent. Och jag vet att både Lisa och Emily svarar på det väldigt bra också. Och jag har även tipsat andra vänner om att just praktisera precis den här grejen. Så att mitt konkreta tips när det kommer till skam, det är verkligen att sitta på kammaren och fundera, vilka människor har jag i min omgivning som inte skulle döma utan som skulle stötta, påminna mig om att det inte är hela världen, att alla slarvar bort ett par AirPods, du är inte mindre värd för det, vad fan vet jag. Hitta de personerna och göra som något osynligt kontrakt, alltså ni gör en deal då, att när varje gång ni känner skam så ringer ni till varandra eller så träffas ni och så berättar ni om det. För det är inte hållbart att låta en sån här, egentligen, det är ju inte onödigt, men det är ju lite så man känner också, för så fort man går ifrån inkapselstadiet och berättar, alla som jag berättade för påminner ju mig om att alla tappar bort grejer. Alltså, det är inte så farligt liksom. Och inte nog med att det verkligen fungerar på sättet att man blir av med mycket skam, är ju också att man blir påmind om att vi har ju så olika skamtriggers. Alltså, att jag triggas ju så otroligt mycket av att tappa bort grejer, just för att jag är så fastspänd i den här jävla, att omvärlden liksom har den förväntningen på mig på något vis. Att jag har kämpat ett helt liv med att inte vara den slarviga personen. Alltså, att komma ihåg de här äggen som de tjatar om. Att, kan du ta med ägg till festen? Kan du köpa med det här? Kan du ta med laddare? Blablabla. Att liksom lyckas med de typen av uppdragen och inte vara den här som likförbannad. Nej men gud, jag glömde det. Oj, nej men gud, förlåt. Jag orkar inte säga förlåt en jävla gång till, alltså. Men hur viktigt det är att när man har berättat om skammen att bli påmind om att det där inte kanske ens en så jävla stor sak. Alltså, i världen så är det inte en stor sak. Alltså, jag tyckte ju att det var ju som att jag bara så här, just det, fick den påminnelsen. För jag vet att när jag ringde till Emily och berättade det och var så jävla ledsen, så sa ju hon att så här, alltså, jag förstår att du är superledsen. Det här är verkligen inget roligt som du har varit med om. Det är för jävligt att AirPodsen är borta. Men du ska inte slå på dig själv, för att det finns typ ingen som inte har tappat bort sin AirPods. Och det är också det har jag inte ens haft en tanke på. För jag har aldrig hört talas om någon jävla människa som tappar bort sina hörlurar. För det är ingen stor grej för dem. Bara för att jag gör det till hela världen, det är ingen stor sak för dem. Folk tappar bort sina AirPods och så känner de, det var själva fan då. Och sen går de och köper nya. De berättar inte ens om det för sina kollegor, så att det når inte ens mig. För det var inte deras skam-trigger. Så mitt tips är verkligen att ni borde klura. Hitta eran skam-tribe. Gör den här överenskommelsen och testa det här. För om det funkar på er så har ni hittat en sån jävla nyckel till ett mycket, mycket, mycket mer balanserat och liksom hälsosamt liv. För det är fan inte hälsosamt med skam, alltså.
skam är ju dåligt samvete.
Mm,
det är liksom exakt samma känsla.
Det kan styra hela ens värld.
Det är det som gör att mördarna går tillbaka till gropen där de har alltså grävt ner, för de måste.
Exakt därför den där jävla Mats Alm åker ut där någon jävla björn har varit på en tjej han har dumpat i skogen. Linda Chen. Så polisen behöver bara vänta.
Mm,
ja, det är bara genom 2-3 dagar han kommer åka dit, för det rider honom dagligen.
Jag kollar på en helt otrolig dokumentärserie på Netflix nu med Henrik som heter typ The Worst Neighbor. Eller
The Worst Roommate in the World.
Exakt. Verkligen bra så här, en timmes avsnitt där man får hela historien från olika mördare. Mm. Avsnitt 3 handlar om en kille som heter Josef som är då fraud man. Mm. Han bara ser till att få pengar. Han är som Tindersvindlaren fast på olika sätt. Det avsnittet vill jag verkligen rekommendera, för det är superbra. Men i avsnitt 2 så är det en inneboende som blir då kär i hon som hyr ut tyvärr. Det är ju alltså då ska hon brännas in för att hon vill inte ha henne. Och han då dödar henne och gräver ner henne. Och polisen har span på honom. De hittar ingen kropp, alltså det är liksom de får ingen ledtråd.
Vart är hon?
Exakt.
Hon är bara försvunnen.
Lång tid. Men de har span på honom, och på ett helt otroligt sätt så har de också kontakt med biblioteket i Tangor ibland. Så att de får alltså live uppdateringar på vad han söker på biblioteket. De sitter utanför och är uppkopplade till hans dator så ser vad han söker på. Då söker han på sig hur lång tid tar det för en kropp och för multen och sånt där. Men det kan de inte använda mot honom, för det kan ju vara någon som är orolig, så hur när kan vi hitta henne?
Ja, visst. Men kan jag hitta på som helst. Men och det plötsligt får man ju googla på.
Ja, gud ja.
Men
plötsligt så går han in då på Google Maps.
Och ska kolla och zoomar, på en
plats. Och zoomar och zoomar och zoomar, och zoomar in till ett fucking träd typ i öknen. Och sen går han bara. Och de bara, okej, skicka allt
mot den där träden.
De hittar henne svårt att åka dit. Hon ligger inte ens nedgrävd. Hon ligger bara där vid trädet.
De gör inte det. Det har GV sagt. Om de bara la tid på att gräva ner dem 1,5 meter skulle vi aldrig hitta dem. Men det gör de inte.
Utan plast.
De lägger i plastkrisar för att de klarar inte av att se ögonen. Och det förstår jag. Men då lägg dem bara rakt utanför polisstationen. Håll inte på med det här, gräva undan spelet. Berätta för polisen så kommer all skam ligga på dem.
50% av skammen försvinner när du berättar för en polis.
Ja, det var ju alltså, vi kan faktiskt inte berätta vad det var som sades som gjorde en för att
det kan vi inte. Det ska aldrig.
Nej, det kan vi inte, för det finns en anledning att den skammen delas på 3.
Exakt. Och med någon som man verkligen litar på.
Ja, men det är liksom vissa saker blir ju som alla vet så stora i ens huvud. Alltså det bara snurrar och snurrar, och särskilt alltså det är ju någonting som gör att vår första instinkt alltid är att gömma. Alltså det är som när man sätter i halsen och så går man bakom med hörnet. Alltså för mig kan det ofta bli, om jag märker att något har hänt som är skitjobbigt, då måste jag liksom gömma det direkt, för att jag får sån panik att någon ska märka det och jag ska direkt behöva reagera. Det
är som
att
jag tänker hur ska
det. Ja, precis, jag behöver smälta det för att sen kunna säga det här var ingen stor grej, för att om någon konfronterar mig direkt så skriver
jag bara, det här är en stor grej.
Då, jag vet inte hur jag reagerar då. Så jag måste få liksom en dag mer i lådan. Det kan vara en timme, det spelar ingen roll. Men det behövs tid för mig att lägga det i lådan. Och sen kan jag plocka fram det och säga, okej, nu har det här hänt.
Min ammunition är att säga, ja, det här var pinsamt. Alltså berätta hur det känns. Alltså om jag blir påkommen eller vad som helst, då är det ju bara så, ja, gud vad jag skäms nu. Eller det här var ju
helvete. Så om du är hemma hos mig och jag inte är där, och så råkar du ha sönder någonting som är en stor grej då, en dator, en tv, inte vet jag.
Alltså då skulle jag ju ringa dig direkt. Eller skicka ett ljudmeddelande. Direkt. Jag tar upp min telefon på
därför att för mig, om jag hade gjort hemma hos dig, då hade jag först lagt mig i din soffa och tittat rakt upp taget i liksom 15 minuter. Eller jag hade sagt till David, jag har sönder Lisas tv.
Då säger du det till honom.
Det stämmer. Det då är 50% av skammen borta. Att behöva säga till det man har gjort emot, det kan ta lite längre.
Ja, ja, absolut. Jo, jag hade kanske också typ alltså, hört av mig till någon annan.
Ja, precis. Ja, för fan vad jobbigt det här har hänt. Ja, hur ska jag göra? Jag måste åka och köpa en tv.
Hur hade du velat att jag skulle göra om jag tog sönder något hemma hos dig? Vad gör man? Liksom? Ja. Ja, precis. Jag skulle nog kanske vilja komma med en lösning. Ja. Precis, typ åka köpa en ny dator.
Man vill inte bara säga, din tv är trasig.
Nej.
Punkt.
Nej, som du fick igår. Som du är den som du önskat
som du önskat i hela livet. Precis. Det är inte vilken tv som helst det här.
Det är sån här rundad.
Det är en konkav. När du var i Thailand så skulle du lämna ditt körkort till mig så jag kan hämta ut paket. Det glömde du. Men som tur var hade jag ett av dina gamla lägg hemma. I en, alltså en skrymsle. För att jag någon annan gång har hämtat paket. Så jag letar upp det, men det har gått ut. Och då säger du testa med det ändå. Och då känner jag att jag ska testa med det. Det står på listan över saker som aldrig kommer hända. Så jag sitter där och du får testa. Det minskar vår chans att det ska lyckas. Att det är han som kommer med ditt lägg. Det hade varit bättre att jag hade kommit med det. Men jag vägrar. För att jag får sån panik av att de ska säga det här gått ut i augusti. Och då ska jag säga, ja, men kan jag inte...
Ja, men också!
Ja, men också! Vi vill ha paket.
Ja, men tänk också på.
Ja, men du kanske ska tänka på att jag vill ha.
Ja, men för dig är det så viktigt att du ju håller koll på datum och allt sånt där, så det blir som att du inte fattat det där.
Jag är absolut inte bra på att låtsas som att nej, men det har inte jag sett. Alltså det känns, det är inte bra på. Det har däremot David gjort hela sitt liv. Men då hade vi prov idag, den aldrig vetat. Alltså sådana där saker kan han verkligen låtsas om att det, han inte vet om. Men sen då så kommer vi på ett sätt att du kan använda BankID så att det löser sig för mig jättebra. Och då tar jag fram stora saxen. För jag ser på det här läget och känner bara att det här vill jag inte ha.
Nej,
det har gått ut. Det har gått ut.
Det ska grävas ner i marken en och en halv meter.
Den ska läggas i en plastpåse. Grävas ner under några löv. Så jag sen kan kolla på Google Maps vart det ligger. Alltså det är som att jag också, jag får ju liksom en flipp att myndigheterna har sagt att det här går ut i augusti. Varför skulle jag gå emot det? Skulle jag aldrig göra. Jag tar fram stora saxen, klipper lite och lägger i soporna och går vidare med mitt liv. Sen kommer du hem. Och du, det är något paket du behöver igen. Så då skriver du till mig, det är sån tur att du
har... Vi blev av med passen nu. Och körkortet. Så jag har inget
längre. Så du har inget när du kommer hem. Så du säger till mig, gud vad bra att du har mitt gamla lek hemma. Så jag kan inte använda. Perfekt, ge det till mig. Och då får jag bara lägga ifrån min telefon när jag ser det sms-et. Alltså jag kan inte svara. Hur ska jag kunna säga att det redan är trasigt? Varför har jag slängt ditt lek? Alltså det är så många frågor som kommer upp i mitt huvud att jag... Det finns en lösning som jag har fuckat. Och
så gillar jag... du inte heller.
Nej, men jag önskar ju att jag ska komma med och säga, jag vill ju dra fram du lådan och säga, kolla här Lisa. Det trodde du inte. Nej, jag har sparat i alla år.
Det är svårt för mig att komma fram med liksom två delar och datorn har gått ut och säga, ja men också.
Ja, det kan ha legat i skogen ett antal månader. Men också.
Ja, det kan ha varit i fyra delar.
Tänk på det. Om du bara håller dem så här bredvid varandra så ser du att de passar perfekt. Nej, då så... Jag får ju bara erkänna då att jag inte slängt det läget. Men det är liksom...
Fan vad jag skrattade rakt ut. Va?
Det är så långt. Du skulle aldrig ha slängt det, det är det.
Nej, och då säger jag också till Henrik. Jag bara, det är inte så sjuk sak. Jag bara, Emily har klippt sönder mitt läge som hon har haft. Och jag, för mig var det så här, absolut det har gått ut, men för, jag spar ju så jag tycker det är så här, vad heter det, affektion.
Ja,
det,
precis, du kanske ville ha haft det i en låda. Ja, ja. Ja, jag såg ut när jag år 2016. Ja.
Och då säger Henrik bara, jag hade också klippt. Jag bara, fan, har jag runt mig?
Omgiven av folk som inte fattar.
Omgiven av idioter.
Ja, verkligen.
Berättade du, berättade för David då? Eller för
nej, det kapslade jag in tyvärr. Så jag vankade.
Fast du erkände ju för mig.
Ja, precis. Och nu tycker jag inte det är jobbigt.
Nej.
Alltså nu känner jag ju att det som är jobbigt är ju precis att erkänna. Och alltså, det var ju, jag tänker ju då, ska jag ljuga? Ska jag säga att det är borta? Alltså det, de tankarna går ju att jag är så här. Ska jag säga att jag har tappat bort det? Ska jag säga att de tog det när jag testade en gång som jag aldrig har gjort? Då ska jag låtsas att jag åkte till studenternas livs och pizza och de har sagt, det här har ju gått ut och tagit ut.
Men det är ju, alltså, även om jag förstår att det är svårt för dig att säga, så kan jag ju tänka mig att jag är en ganska bra mottagare.
Ja, Lisa, det finns en anledning till att jag säger det. Och att jag inte hittar på studenternas pizza och livshistorien. Vilket jag hade kunnat gjort till andra. För att jag hade varit...
Det ska man också tänka på för att releasa sina, som vi återkommer till. Alltså det är det som den här podden borde heta. Ge aldrig skam. Istället för lika olika. Lika, lika, vi är inte skam. Men att man ska tänka på att när någon erkänner någonting att inte bli arg. Alltså för det är så jobbigt att erkänna.
Grejen är, det har vi sagt återigen. Om folk ofta ljuger för dig så är du problemet. Och då menar jag en kille som är kroniskt otrogen. Så menar jag flera personer ljuger för dig om olika sådana där saker.
Jag kommer på små saker från olika personer. Va? Men hon sa ju det här och nu var hon där.
Många faktiskt sådana här människor som jag har haft runt mig blir väldigt arga också. Men fan, alltså folk är så jävla falska. De bara ljuger. Och man bara stopp. Ja. Folk ljuger och ljuger inte. De ljuger och ljuger för dig. För att du blir galen. Det går inte att berätta saker för dig, för att då hugger du som en jävla kobra. Folk lever i konstant skräck kring dig. Kan du tänka på det?
Så ljuger man bara och säger, ja, gud vad konstigt.
Åh gud vad mycket falska ord det finns. Och för fan, jag skulle aldrig ljuga för dig.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor. Hejdå!
Hejdå!
Podplay.